I vikingtida og mellomalderen segla forfedrene våre til Istanbul og Amerika, uten kart og kompass, for ikke å snakke om GPS. Hvordan fant de fram, og hva slags modell av landskapet hadde de i hodet? Velkommen til podcasten Tru og mening i gammel tid. Eldar Heide heter jeg, og gjest i dag Lena Lisdotter Børjesson. Velkommen, Lena.
Takk, hei.
Ja, det var første gang i podcasten at vi bruker fjernopptak. Du sitter i Göteborg, jeg sitter i Bergen. Litt spennende hvordan det her blir, men det burde fungere bra. Ja, men Göteborg, du seglar. Da jeg skulle gjøre en avtale her, så måtte du først sjekke været. Det måtte være litt dårlig vær, sånn at du skulle kunne holde deg hjemme og ikke være ute og segle. Ja, men vil du si litt om bakgrunnen din, for det sånne ting det gjelder der også?
Ja, nei, men jeg har vel alltid seglat. Vi började med pappa i en liten fjord. Och sen blev det sjöspejden och sen så köpte vi en egen båt. Vi seglade ner till Medelhavet och sen var det ju, ja, wow. Och sen blev det över Atlanten två gånger. Så när jag var 21, då hade jag väl redan seglat ett antal tusen sjömil på öppet hav. Och sen var det bara att fortsätta. Det var väl lite turer över Nordsjön och sen så fastnade jag på Fosen folkhögskola i Rissa.
I Tröndelag.
Fantastisk skola i Tröndelag. För där fick jag lov att undervisa, lära upp folk i att segla med råsegelbåtar. Moderna citationstecken råsegelbåtar som vill ha ganska många besläktade drag vid vikingabåtar. Och det gjorde också att jag hamnade i vikingabåtar. Så sen, ja, bara segla.
Ja, det är det. Och så har du gjort försök med lågteknologisk navigation. Det är därför jag har inviterat dig.
Ja, det har jag.
Ja. Men nej, vi vill ju gärna, de skriver massor om navigation i vikingtiden och de seglar så långt och allt det här. Och så vill vi gärna att det var så långt framme teknisk och vikingskipen var så väldigt sån, ja, på den måten. Så vill vi att det har varit sån med navigationen också, men du har visat med dina praktiska försök. Det är bara att segla. Är din konklusion. Träng ingen instrument till navigationen. Det är bara att ha lite erfaring och koncentration och så är det bara att lägga ut på det. Ja, vi ska höra mer till kvart om det. Ja, nej, vi ska bara först skissera dispositionen för dagens episode. Där ja, förresten, allra först då, vi hade ju episode 8 om hur det mytologiska världsbildet är inrättat. I denna episoden så ser vi på det praktiska hur folk tacklar och uppfattar det fysiska landskapet vi lever i på långfärd. Men i bägge tillfällen så gäller det vad som rör sig i huvudet på folk och hur folk skapar mening i hur vi skapar folk till olika tider skapar mening i den värld vi lever i. Men dispositionen, det är alltså först det med att finna fram och då ser vi på upplysningar i gammal litteratur och på arkeologiska fynd och hur sen gjorde det för med ja, navigationshjälpmedel kan han hade. Men så är det då det försök som du har gjort, Lena, och så ska vi till kvart över på den mentala landskapsmodellen. Och där är det ett sånt spörsmål som att på Grönland, det var ju två norrena bygder på Grönland i sydväst, det är stora fjordsystemet där. De ligger omtrent norsjör i huvudet till varandra. Men den norrliga hette Västbygda och den sörliga hette Östbygda. Och hur i alla dagar kan det hänga samman? Vad slags landskapsmodell hade de som gjorde att det där vart meningsfullt? Det är lite vanskligt att tro att det var tätt i pappen. Så vi gör det från det ska vi över på det med distansegningar och hur sen delt in kysten och himmelrättningar och ord för det. Ordet viking, etymologin för ordet viking hänger samman med detta, så det ska vi inom och. Och så lite litteratur ska vi nämna. Vi har, när det gäller skip och segling i norrön texter, så är det Hjalmar Falk 1912, Alt Nordisches Seevesen är framlöst öververket. Jag har sökt forskningsrådet 4 gånger om ett projekt som skulle ersätta den boken. För där är det ett krater av forskning som manglar. Men dessvärre så har inte kommittén till forskningsrådet tyckt att temat var så intressant eller viktigt. Det är någon där ute som har pengar till overs, så ja. Så har vi en sjöfartshistoriker i Bergen som var i efterkrigstiden gjorde en väldigt viktig insats. Roald Morken, 1964, den nautiska mil genom 1000 år, och 1977, vägen mot norr, vikingtidens distansetabell längs den norska kysten. Ja, men då är vi över på rätt slut. Koles fann jag fram då i vikingtiden och mellanåldern. Och då passar det ju fint att jag sitter här i Bergen. Då har vi Landnåma-bok. Det är isländsk bok från 1200-talet. En slags katalog över de som slog sig ner på Island. Slik en mente det hade varit då, ett par 300 år senare. Det är byggd för byggd landet runt att... Han slog sig ner där, kom därifrån då, runt om. Och där är det lite andra upplysningar också. Det står bland annat, står helt i starten, Kolesen skulle segla från Bergen till Grönland, alltså 1200-talet, då var Bergen en viktig by. Men i landnåmstiden, alltså där folk slog sig ner på Island, så var inte Bergen någonting. Det var en konstgård här. Men i alla fall, Kolesen segla Bergen-Grönland. Jo, jag ska lägga ut från Härnar, som är då ett öjvär lite norr för Bergen. Och så ska jag segla då till Kvarv, som är Kap Farvel, söder på Grönland. Du lägger ut från Härnar och seglar västöver, och då kommer du norr för Shetland, så att du ser landet i god sikt. Och så häller du kursen, och då kommer du söder för Färöarna, så att du har sjön mitt i liene. Alltså det är 800 meter högt på Färöarna, och jordkrommingen gör att hvis du är passer långt undan, så ser du då havet mitt uppe i fjällsidan. Och så eller kursen och kommer vi göra då sör för Island, så långt undan att du ser fuggel och kval från landet. Och ja, sett från moderna synsätt så hörs det väl här ut som en skröna. Eller vad säger du, Lena?
Ja. Men alltså, det skulle kunna gå. Absolut.
Ja, ja.
De hade sjövärdiga båtar, och har man koll på var solen står, så är det förhållandevis enkelt att segla rakt västerut. För den leden du beskrev nu gick ju rakt västerut.
Ja, det har trent akkurat på breddgraden faktiskt. Mm. Och så är det ju det med att segla östover här till Istanbul, där det är ju älvar, och då finner ni ju fram det är det nog. Men det är Östersjön för det, men då kan en Skagerrak, Kattegat, Östersjön, så kan en i väldigt stor grad följa land. Och vi har från 1200-talet i Danmark, mest känd i Sverige, kung Valdemars segelled, som skildrar hur en seglar för att komma till Tallinn. Danskarna, ja, namnet Tallinn betyder ju Danskeborga, Daneborga. Danskarna hade en expansiv fas där. Men där är det alltså seglet till Tallinn från Danmark via Åland och Finland. Men det är nettopp det. Reducera risiko. Så, men vi ska inom lite sån navigationshjälpmedel, som vi då ska gå förhållandevis snabbt igenom det. För det poängen här är det som det folk hade i HV och med utgångspunkt i det som du har gjort, Lena. Stjärnor kan en i princip navigera efter, men vad har du att säga om det?
Fungerar jättebra i Medelhavet och i Polynesien, där man också seglade utan instrument. Men hallå, vi är på en ganska hög latitud. Vi ser inga stjärnor på natten.
Nej.
När man seglar på sommaren, höst och vår, ja. Men man ville väl kanske helst segla på sommaren när det var bäst väder. Då får man inga stjärnor.
Nej. Nej. Nej då, det kongsspegeln i bok, sån råd till den nya kungen och andra halvdelen av 1200-talet, så står det att det är sommarhalvåret, det är då du ska segla. Och så, ja. Nej då, då är det lyst, så Nordstjärna lite synlig. Men kompass, lejdarstjärna heter ju Nordstjärna, och där är det inte lejar, lederstjärna, den som lejer, men det är lejdar, genitiv av lejd, som är rättning, rättningsstjärna.
Mm. Danskarna kan ju kanske ha haft lite hjälp av den.
Ja.
Men nu pratar vi väl om norska vikingar i första hand.
Ja, men absolut, men hvis vi snakker om atlanterhavskryssing, så er det jo mindre aktuelt, for da er det, ja, fra Irland til Island og sånt, så er det jo, det var jo veldig aktuelt, og der også er det jo.
Ja, eller over Nordsjøen.
Ja, da.
Danmark, ja.
Ja, der så kom kompasset i løpet av høgmellomalderen, og da er det leidarstein, kallet en kompass. Det var veldig primitivt, og det er lite kjent, altså hvorledes det kom i bruk, altså til hva tid og sånt. Hvis man prøver å lese seg litt opp på det, så spriker fremstillingene veldig. Men altså, i utgangspunktet bare sånn magnetnål som på et trefjøl som flaut i vatten og kunne stille seg inn på den måten. Så, men du har undersøkt litt rundt det, Lena. Det ikke var så bra heller.
Ja, jeg har ikke provet med en sån gammaldags magnetkompass. Men jeg har provet att segla ganske mye med en solkompass. Som på ett sätt var samma typ av hjälpmedel. Med hjälp av den kunde man veta vilken riktning man skulle segla i.
Mm.
Den använde då solen istället för magnetismen för att göra samma jobb.
Ja.
Men det var ju vikingatiden då.
Mm. Men du sa ju att kompass, det var ju inte sånt att därmed var problemet löst, för det att och missvisning på en god del grader som varierar och
som man inte kände till.
Nej, nettopp. Magnetnåla pekar mot den magnetiska nordpolen som är långt undan den geografiska. Undan själva axlingen på jorden som drejer. Så, og veldig primitive klønete greier. Men det med solkompass, ja, og da i litteraturen om navigasjon, vikingtidsnavigasjon og utover i mellomalderen, så er det jo masse om det her solkompasset. Og det, jeg skulle prøve å skissere, eller ta kanskje fra en annen ende. Det er funnet på Grønland, i den norrøne bygden der, så er det funnet en litt under halvparten av en treskive med noen taggar eller sånne langs kanten som man kan tolke som noen slags gradindeling. Og så har han tolket det i lys av da andre, noe som grekerne hadde og litt sånt. At dette kan ha vært et solkompass, at den hadde da en tagg i midten som kastet skugge. Fungerer sånn, du må streke opp før du legger ut på havet. Den skuggen som den pinnen som stikker opp midt på skiva markerer på skiva gjennom dagen. Det streker opp hvor solskuggen når på skiva di. Det gjør du før du legger ut. Og så etter det så markerer du da gradindelinga rundt skiva. Og med denna som hjälp så kan du finna ut hur du vilken kurs du styrer bara du har solen synlig.
Mm. Ja.
Och detta har du prövat en del, Lena, är det så?
Jag har prövat det, för att på den tiden var mitten på 90-talet, så var det en väldigt det var liksom något slags svar på det här kanske var lösningen på hur vikingarna hittade över havet.
Mm.
Och det tyckte jag ju var väldigt spännande. Så jag prövade ganska mycket. Och den fungerar alldeles utmärkt.
Mm.
Så utmärkt att vi tyckte med, nu börjar det här bli tråkigt. Det här fungerar ju precis lika bra som en magnetkompass.
Mm.
Men den har ju en hake och som du sa, det bygger på solens skugga.
Mm.
Och vi har inte alltid en solskugga. Vi har inte alltid fint ute på Nordsjön och på Nordatlanten. Så vad gör man då?
Mm.
Så det fick ju bli nästa steg i våra försök att klara oss utan den här solkompassen.
Mm. Ja, men du prövde alltså i Hellas och där fungerade det fint. För där är det sol.
Där fungerar
det
jättebra.
Ja. Och så ska vi kanske nämna då, det är spinkelt grundlag. För att säga att detta var i bruk, det är en god del nämnt i litteraturen om vikingtidsnavigation. Men det är baserat på först och främst den här halva träskiva från Grönland. Men den här piggen i mitten som ska kasta ut skugga och det där är ju inte med i, är inte någon del av det funnet. Det har han tolkat in. Och tolkat in dels då, på grundlag av ordet solskuggefjöl, solskuggefjöl, som är alltså från Färöarna på 1800-talet, så är det skildra något slags variant, eller något som minner om det här, där en då, skiva kan flyta i vatten för att vara flat. Är det, ska det, ja, bara
ja, och nu, det här är lite kul, för nu är du lite grann inne som många är.
Ja.
Det kan vara lite svårt att skilja på en solkompass som vi började prata om och en solskuggafjöl.
Mm.
Solkompassen som vi nämnde först och som du beskrev väldigt fint, den visar vilken riktning man ska segla i. Mm. Till skillnad från solskuggafjölen som vi inte vet om den har funnits. Vi vet bara att ordet har funnits på Färöarna. Ja. Som visar solens höjd över horisonten, det vill säga vilken latitud man är på.
Ja, längd. Längdegrad. Nej, breddegrad såklart. Breddegrad, ja. Ja, nettopp. Men att det blir blandat ihop, ja. Men det är väl nettopp att likadant det här med en sån skiva och en pigg som visar skugga, att det har ändå tolkat det så att detta har sammanhang och själv om det i princip inte är det samma, så mitt intryck i alla fall att i när folk har prövat att få mening eller finna ut hur folk navigerade, så har ändå pusslat där ihop de två elementen. Men i alla fall så är det alltså det med solskuggefjör, det är bara Färöarna på 1800-talet. Och så är det väl det är en skildring av sån principer vad det gick ut på, men det har jag inte fått checka.
Och i bägge fallen så visar det ju tydligt att man har varit avhängig, beroende av solen för att navigera på vikingatiden. Och så vitt jag vet, det vet du bättre än, så är det väl en sån här passus där de var havvilla.
Ja.
Det vill säga vilse på havet i ett antal dagar.
Mm.
Och det var inte förrän de kunde dela ettir, alltså se var solen stod i förhållande till horisonten, som de kunde börja hitta igen. Och det säger en del om att det var solen som var väldigt viktig för deras navigation.
Ja. Så, eller så får jag nämna att det är nämnt kvadrant och ordet kvadrant och hur det fungerade på 1200-talet. Ett isländskt handskrift som heter Alfröde isländsk om astronomi som man hade då fått ifrån Medelhavslandet på den tiden. Kvadrant är som ett mål solhögda med. Nöjaktig. Och kompass hette då Leidarstein, alltså Leistein eller Leidsagostein, Leistein som förtär rättningar betyder det. Och då Leidarstein eller kompass är nämnt i samband med utforskning av Island på 800-talet i landnomabok som jag nämnde, och då är formulerat så att då det utforskade Island, att i den tiden hade inte folk Leistein, hade inte kompass. Alltså det var något som ändå hade på då författaren satt och skrev detta i andra halvdelen av 1200-talet. Men hur viktig kompassen vart,
sa du att solkompassen har varit nämnd i norrön litteratur?
Oh ja, nej, i forskningslitteraturen, alltså den eller forskning, det är ju sån halvpopulär litteratur om hur folk kan ha vikingarna då kan ha navigerat i den litteraturen för idag. Nej då, det är inte något nämnt i norrön litteratur om solkompass. Det er bare det funnet, og den, den halve trøskiva fra Grønland. Og så er det da blandet ihop med det her med solskuggefjøl fra, fra Island, nei, Færøyene på, på 1800-tallet.
Mm.
Så det er veldig lite. Ja, så er det jo, må vi innom også det med solstein. Det er nevnt solarstein, som er, trolig var kalsitt, altså en type naturlig krystall som finnes på Island, naturlig, og som bryter lyset. Det er nevnt, ordet er nevnt mange ganger i Norden Prosa, og i en tekst så er det også skildret hvordan en kunne finne sola med å se gjennom. Altså finne sola i sky av ver. Det er det som er poenget her da. Altså solkompass, ok, det forutsetter at du ser sola, og solstein skulle da være løsningen, for da kan du finne sola i sky av ver. Og det er nevnt altså i norsk litteratur. Det er entydig at den kunne brukes på den måten. Så, men du har prøvd det her, skjønte jeg, Lena?
Ja, det har jeg allerede for nysikken. Jeg har fått med meg litt olika folk på diverse olika försök. Og i början så var det ju det här med solstenarna har kommit på senare tid. Då när jag började så var det solkompassen.
Mm.
Så det satte vi igång med, och som vi redan har nämnt, nere i Grekland, och sen så har vi fortsatt här uppe i Mel.
Vi kan ju ta solsten först bara för att få klarlagt hur den fungerar.
Ja, den bygger på det polariserade ljuset.
Mm.
För det förutsätter det trots allt att du måste ha en bit blå himmel gärna i zenit för att den ska fungera.
Ja.
Och då är det ju lätt att säga, men vadå? Då ser man ju solen. Men det är förhållandevis ofta som när solen har gått ner under horisonten. Då ser du inte den, men då kan du fortfarande läsa av den här solstenen. Och det kan också vara att den gömmer sig i bakom moln just när den håller på att gå ner.
Kanske,
så då kan den fungera alldeles utmärkt.
Mm. Men när det är tätt skya så fungerar det inte?
Jag har inte fått det att fungera då.
Nej, det är viktigt att formulera det sånt. Ja. Det är viktigt att formulera det sånt att du har prövd, men ja, det kan ha varit något slags trick som de kunde den gången, ja, som gjorde att det fungerade.
Skulle kunna vara så. Sen finns det också väldigt teoretiskt att några människor möjligen kan se det polariserade ljuset i ögonen.
Mm-hmm.
Alltså, om vi har solglasögon och vrider dem på varsitt håll så ser vi också det polariserade ljuset. Så det,
ja.
Men då är vi inne på något teoretiskt här.
Ja. Okej, men då, det var så kjapt igenom då de navigasjonshjelpemidler som de kan ha hatt, eller som mange i dag har meint at de mener at de hadde. Og ingen fryktelig effektive, og veldig usikkert om de kan ha hatt noe av det her, bortsett fra det siste da med solstein, solarstein. Men som det er nytte av det, til en del ganske usikker. Men då är det de försöken som du har gjort, Lena.
Ja, jag har framförallt provat solkompassen. Och som sagt är det sol, så att vi får en skugga som då lägger sig på den här linjen som vi ställer in kompassen på. Mm. Så fungerar den precis lika bra som en magnetkompass. Nästan till och med bättre, för att den har ju inte någon deviation. Den har ingen missvisning, den visar helt rätt.
Ja.
Under förutsättning att man seglar på samma latitud. Och gör man inte det så visar den lite fel, men den visar lika mycket fel åt bägge hållen under dagen. Så det blir bara att man seglar lite mer vingligt.
Ja, visst du är, längre nord än du tror, eller längre söder än du tror, så blir det fel tidigt på dagen och sent på dagen, men med samma fel. Så det jämnar sig ut.
Det jämnar sig ut under dagen, ja.
Ja.
Så det är ett ytterligt hjälpmedel om de har haft det, och när det var så mycket sol att du kunde se en skugga. Och det vet ju alla, självklart har det inte varit det. Det har varit långa perioder när man har kanske sett solen genom molnen, ingen skugga, eller inte sett solen överhuvudtaget.
Ja, för det är en väldigt, väldigt viktig skillnad som jag har tänkt på, för du sa det nu, att du kan ofta så kan du se solen, peke ut sola, der er sola, uten at du kaster skugga.
Exakt.
Ja.
Exakt. Og da er det menneskelige øget perfekt, men du har ingen hjelp av instrumentet.
Nei. Stämmer, ja. Och du, okej, okay, så solkompass, det var det. Ja, hur du sa här, hur långt har du, hur många försök och hur långt har du seglat med olika försök?
Alltså alla försöken totalt är ungefär 2000 sjömil, uppdelat på 9 olika försök.
Ja, 2000 nautiska mil, alltså 3700 kilometer.
Det kanske det blir.
Jag räknar om ett på grund av det du sa.
Ja, 3600 till och med, va?
Ja. Ja. Lindesnes Nordkapp är ett par tusen kilometer. Så visst det är, ja, bara för att sätta det i perspektiv. Ni turar. Och då med mer och mer primitiva, skönt jag.
Ja, alltså första gången hade vi till och med klocka och solkompass. Och sen blev det väl en eller två gånger till med solkompassen. Och sen kom vi på det här var ju inte så spännande. Den är ju som sagt, fungerar lika bra i sol. Ja. Så då släppte vi den också. Så började vi segla helt utan instrument överhuvudtaget. Och då började det bli spännande. För det visade sig att vi får ungefär samma resultat när vi seglar utan instrument.
Ja.
Och när jag säger utan instrument så menar jag självklart då ingen klocka, inga instrument, ingen logg, inget lod.
Ikke lodd heller. Ikke lodd, nei, for det var jo brukt en god del, kunne vi ha nevnt, altså ja. Romerne blant annet, og jeg vet ikke om ikke her oppe, men du kan lodde, så får du en idé om det er midt ut på havet, eller om det nærmer deg kysten.
Ja, ja. Og spesielt ute på Doggy Bank, der det var 25 meter, det var det jo jättepraktiskt med lodd. Men det har vi ikke gjort heller, så at ganske lenge höll vi kvar i et sjøkort, men sista försöket som gikk fra Norge til Färöarna og tilbake, så har vi seglat två gånger, så hade vi inte ens ett sjökort och vi hade inte väderleksrapport heller.
Inte värmeling, nej, bara, ja.
Nej.
Okej, okay. Till Färöarna.
Det är mer och mer och mer.
Det är ganska långt till Färöarna.
Ja, första försöket så stoppade vi på Skottland och sen drog vi vidare till Färöarna och sen drog vi direkt till Norge.
Ja.
Andra gången så drog vi direkt till Färöarna och bara var inom Skottland för att se på en ny position.
Ja.
Och det kunde vi se efteråt att det skulle vi inte ha gjort för det blev mer fel. För vi missbedömde var vi var i förhållande till Skottland.
Uh-huh.
Så vi skulle nog egentligen bara seglat rakt fram egentligen.
Ja, det
ja.
Men om du skisserar måten det seglar på, för det är ju inte bara att svima iväg. Regime ombord. Jag hade kanske tagit mig en gång så att du hade GPS med så att den kunde ta fram i tillfälle.
Ja, det var ju om vi skulle hamna i en situation. Då skulle man bara kunna riva av tejpen. Men framförallt så hade vi med GPSen för att hela tiden i varje vaktskifte som skedde varannan timme kunna kontrollera exakt efteråt då, var var vi. Vi plottade in på sjökortet. Sista gången plottade vi bara på ett vanligt papper. Var tror vi att vi är? Var har vi bedömt att vi är? Mm. Och sen kunde vi efteråt när vi kom fram jämföra med GPSen så vi kunde se hur mycket ur kurs hade vi varit.
Ingen hjälpmedel, inte stötte för något som helst undervägs.
Nej. Varken moderna eller så att citationstecken vikingatiden. Nej.
Och det var
bara det vi hade i vårt eget huvud.
Ja, och var det bägge där turarna till Färöarna eller var det andra turer då?
Det har varit andra turer då. Ja, nej, det var andra turer också, men då har vi haft solkompassen. Så det är färreturerna som vi körde helt utan solkompass. Ja. Helt utan.
Mm. Men då har det regim ombord alltså för att höra.
Ja, nej, men det vi visste det var, det kan man ju titta själv. Alltså solen går upp cirka i nordöst, det vill säga i 45 grader. Den går ner i nordväst.
Ja, för detta var,
på sommaren.
Var det på denna tid?
På sommartid.
Ja.
Ja, då vet vi det. Vi seglar iväg och då vet vi, låt säga att vi seglar precis när solen står upp, då vet vi var vi har solen. Vi vet också att solen står i söder när den står som högst. Hela poängen är att så länge vi vet var solen befinner sig så kan vi relatera till det. Om vi ska segla rakt västerut och vet att solen står i söder, ja då ska vi ha solen stående i 90 grader i förhållande till hur vi seglar. Vet vi att solen står i sydväst, då är det ju 45 grader i förhållande till hur vi seglar. Så på något sätt måste vi veta i vilken himmelrättning, väderstreck, solen står. Och det gjorde vi då genom att veta tiden. För i genomsnitt så flyttar solen sig 15 grader per timme. Så låt säga att vi startar klockan 2 och vi tänker solen står i 45 grader. Vi tror, nu har vi seglat i 2 timmar, då har solen flyttat sig 30 grader. Då står solen i 75 grader. Då vet vi vilket vädersträck det är. Och så relaterar vi hur vi styr båten efter det. Så det bygger alltså på att vi måste ha en tidsuppfattning.
Ja.
Och det gjorde vi på det viset att vi körde 2 timmars vakter. Jag sitter på vakt. Jag tror, nu har jag suttit uppe 2 timmar. Nu väcker jag dig, Eldar.
Mm.
Antagligen har jag kanske bara suttit i 1 timme och 50 minuter. Men när du sen går på din vakt, ja, då kanske du tror att vi har suttit i 2 timmar och 20 minuter.
Mm.
Och när vi då är 5 stycken så kommer detta, tidsuppfattningen kommer att jämna ut sig. Så vi har en ganska grov uppfattning om vilken tid på dagen är det. Därmed vet vi också var solen står och hur vi ska lägga kursen.
Mm. Ja, och var solen ofta synlig?
Det har varit en del gånger, speciellt när vi seglade hem sista gången. Då tror jag vi hade 7 vakter som inte såg solen överhuvudtaget.
Ja.
Då får man ju bara på något sätt uppskatta varifrån kommer vinden nu. Har vinden ändrat sig?
Mm.
Eller är det fortfarande den här vinden? Ska vi fortfarande slöra, alltså när vinden kommer in snett vakter ifrån, eller ska vi länsa? Då får man ju på något sätt. Men man kan ju komplettera med att ser man solen inte alls, så ibland i alla fall så kan man se den 10 sekunder, skymta igenom mållagren och sedan borta.
Ja.
Och är man då tillräckligt uppmärksam så har man fått de 10 sekunderna och då vet vi igen, där är solen. Ja. Och vi tror att klockan är så här mycket, då är det den himmelriktningen.
Mm. Mm. Ja. Ja, och det vill inte fungera.
Uppmärksamhet.
Ja, men solkompass vill inte kunna inte gjort på klart med 10 sekunder och de solstenarna, kalsitkristallerna ville heller inte fungera till något sånt.
Nej.
Men nettopp jag så alltså, något glimt eller bara sån perioder i löpa dagen med att man ser solen så är det nog till att stilla sig in.
Ja, har man är tillräckligt uppmärksam och ibland behöver du inte se solen, att du kan bara säga, här är det så ljust. Sannolikt står solen bakom molnen där, men där, den punkten är så mycket ljusare.
Mm.
Och det stämmer ganska med varifrån vi tror att vinden blåser.
Ja.
Vinden ändrar ju inte riktning i 180 grader liksom. Så att,
böljorna vill jag kunna se, för det är böljorna som vinden har lagat. Det häller ju fram i samma riktning.
Ja, precis. Så, att,
så då kunde du ta dig, alltså korrigera oss, och när vindrättningar skiftar så vill det vara två generationer av böljer som går lite på kryss och varandra. Som, ja, kan du säkert göra. Ja. Men okej, okay, så
och då får vi ju tänka på att vi var på det viset oerfarna, för jag är inte van att läsa böljer.
Nej.
Hade jag varit mer van så hade det ju gått ännu lättare, tänker jag.
Mm, mm. Så, men 2 timmar, det var det som upplägget, full koncentration i 2 timmar.
Mm. Ja. Då var vi hela tiden 2 stycken, en som styrde och en som liksom hjälpte till.
Uh-huh.
Så att den som hjälpte till skulle sen styra, så att den hade kommit in i och verkligen känt i kroppen var står solen och vilken fart gör vi och så vidare.
Ja, så att nettopp den som hjälpesmannen då, de 2 timmarna skulle så gå på för att styra.
Ja.
Ja. Och detta var moderna båt, bör vi kanske precisera?
De här 2 sista försöken var modern båt, men vi har också gjort försök, men då var det min solkompass i vikingabåt. Ja. Vi har gjort 2 gånger.
Ja.
Och resultaten blir de samma.
Ja.
Både vikingabåtar och de här moderna båtarna gör ungefär samma fart. Vikingabåten är lite lättare för att den lutar inte så mycket. Det blir inte så mycket skuggor överallt som det är på modern båt. Den rör sig lite lugnare.
Mm.
Så det är faktiskt lättare i en vikingabåt.
Ja, okej. Okay. Ja. Men full koncentration i 2 timmar och då inte prata eller?
Ja, jo då.
Okay.
Jo, men alltså man får ändå vara klar över vad man håller på med.
Ja.
Men vi har ju pratat och liksom sådär. Men ibland tycker jag, den historien kan vi ta sen. Nu blir det för spännande liksom. Men, så, ja.
Men sån äting och drickning i löpet av de 2 timmarna, var det då?
Det kan man väl göra någon annan gång.
Mm.
Nu får man faktiskt skärpa sig och navigera lite här. Eller inte navigera, men... Och det var ju en gång som vi fick besök av delfiner. Och de var så trevliga. Och de lekte. Och vi sjöng och vi pratade med dem och allting var kämpegrej. Och så är det någon som frågar, vem är det som navigerar? Ja. Och det kunde vi se sen. Då hade vi seglat ungefär 20 grader fel.
Ja.
Så vi hade tappat bort oss. Vi hade liksom tappat koncentrationen.
Ja, det tror jag. Så. Men Korniakti vart det här?
Ja, i genomsnitt så kan man säga att en vakt, alltså en rorsman, kunde segla oftast mellan max 30 grader fel. Men säg mellan 5 och 15 grader var nog normalt.
Mm.
Men igen, eftersom det då jämnade ut sig, och det intressanta är ju inte hur vi seglar per timme, utan från A till B. Och då är det ju ofta kanske ett eller två dygn.
Mm.
Och då har vi under de här försöken som är cirka 2007 inte varit mer fel än 8 grader. Vilket kanske ska jämföras med, om man frågar rutinerade skeppare, hur stor felmarginal har du på en magnetkompass? Och då säger nästan alla 5 grader.
Mm, när du styr det,
även om vi
styr det efter,
efter en magnetkompass.
Ja, att då hamnar du 5 grader fel typiskt.
Ja.
Mm.
Och vi hade så sett, så är det inte det att man seglar 0 grader fel med magnetkompassen. Och det märkte jag också ett försök med vikingabåt över till England.
Mm.
Det var en period som vi var tvungna att använda magnetkompassen. Och det blev, då hade vi sämre resultat. Och vi tänkte, va? Men jag tror det var så att då tappade vi koncentrationen. Ja. Hej och hå, nu har vi kompassen, nu är allting som det brukar.
Ja.
Och så tappade vi koncentrationen.
Mm. Ja. Så koncentration är nyckeln här. Ja, delfinarna visste väl det samma.
Ja. Ja, uppmärksamhet helt enkelt. Mm. Speciellt om det är dåligt väder, man får leta efter solen.
Ja. Men hur la det ut från norska kysten på väg till Shetland?
Vi la också ut från Härnam. Vi ville starta Härnam med den beskrivningen där.
Ja, det är väldigt fint. Hamnesundet i Härnam är vänner och västover. Det är väldigt god hamn.
Ja.
Fint.
Ja. Jag har en bild där när vi seglar ut och en av oss tejpar över kompassen.
Ja.
Och det känns ju lite speciellt.
Ja.
Men det var ju som sagt bara ryck bort tejpen. Så vi var ju inte dåligt sjömanskap på något sätt. Det var bara...
Ja. Mm.
Men det var aldrig någon som gjorde det.
Ja. Och då var det inte något problem att finna Shetland. Och heller inte problem att finna Färöarna i nästa etapp.
Nej. Alltså vi kom ju inte helt rakt på. Men mer än tillräckligt. För jag tänker succékriteriet för vikinginvasionen är vi hittar ön. Och när vi väl börjar närma oss ön, se ön... Då har vi med oss vår lejdarmader som är erfaren och så nu ska vi gira lite mer babord.
Ja.
Eller ser ni det fjället där borta? Det är dit vi ska styra.
Ja.
Och så länge du hittar ön.
Mm.
Och som sagt, har vi då, så jag brukar säga att alltså, ska man då segla rakt mot Shetland, då lägger man kursen mitt på Shetland. Då får vi inte segla mer fel än 10 grader åt vardera hållet, om det nu är helt tjockt så vi inte ser någonting.
Mm.
Och så länge vi då håller oss under 10 grader, vilket vi hittills har gjort, så har vi klarat Shetland. Och sen är det faktiskt lättare från Shetland till Färöarna, för Färöarna är oftast mycket större.
Ja.
Att där, är det, där, behöver man inte, där kan man bomma på 15 grader och ändå pricka öarna.
Ja, för det är större ögruppe och mycket högre. Shetland är väldigt lågt.
Dessutom.
Ja. Och nästa omgång is. Ja. Nästa gång var Island och är ju också högt och stort. Och Grönland, så är det ju bara när jag siktar för långt sör, så är det ju par tusen meter högt.
Precis. Ja. Men det intressanta är ju med den beskrivningen du startade med, att den går ju nästan rakt på den sydliga udden på Grönland.
Mm.
Och det var ju ganska kaxigt. Man kunde ju tänka sig att de skulle lagt kursen lite längre norrut, men nej.
lite käpphögt, ja. Mm.
Ja, men
ja. Ja. Du nämnde också något om att värdera solhögd på ögonmål.
Ja, jag har gjort en del försök själv och jag har också frågat några, men man kan ju lätt förstöra ögonen på det, så jag har inte så mycket. Men jag klarade stort sett, om jag var koncentrerad och följde med på solen, på max 2 grader. Och det motsvarar då en latitud på 120 sjömil.
Mm.
Och det är ju ganska grovt. Jag tror inte man seglar så mycket fel. Om man ser man solen, så seglar man inte så mycket fel.
Mm. Mm.
Men det var mest bara för att testa.
Mm.
Om man har varit helt, vad heter det, havvill. och kanske behövde starta på nytt nästan, då var det bra att veta ungefär vilken latitud man var på. Det visste de inte, men de visste ju sin relativa latitud. De visste vilken, hur högt solen skulle stå när de seglade ut ifrån Norge. Kunde man ju se med hjälp av en sån där solskuggiga fjöl som du pratade om innan. Mm. En cirkel och en skiva med ringar och en pinne i mitten. Och så kunde man se på hur lång skuggan var, vilken ring skuggan la sig på. Så gällde det att hamna på den ringen med skuggan hela tiden. Och hade man ingen sån då, så kunde man något så när bedöma med ögonen.
Ja. Så men konklusionen är alltså att en terräng ingen navigationshjälpemedel för att segla öjhoppingarna till Grönland. Det är koncentration och lite erfaring så klart kan hamna upp i uväder och sånt där, men du menar att normalt så vill det fungera?
Jag vågar inte säga det, men vi har klarat det varje gång med den här metoden, och det får mig att tro att ja, det har inte varit omöjligt. Sen gick det säkert inte alltid bra och oväder och så vidare, men metoden fungerar. Sen kan det ju vara massa saker som gör att det ändå händer någonting, men i princip ja, och jag har ändå haft med mig delvis ganska oerfaret folk, så att tidsuppfattningen, känslan för när har det gått de här 2 timmarna, uppmärksamheten, att inte tappa bort var är solen, och att i genomsnitt så blir det bra, även om vi gör ganska, för man kan göra väldigt många fel. Var står solen i förhållande till båten, hur högt står den, hur har jag styrt, har jag verkligen styrt rätt, var ligger skuggan, alltså det är så många fel man kan göra. Så att det ska gott göra så att vi gör alla felen åt samma håll.
Det var ju, hvis du ser i norrøn litteratur, så var det en god del forlis, altså, for det er jo en del dårlig vær, og, kan ha, og når jeg ikke hadde værvarsel, så klart. Men det er egentlig noe annet enn det med navigasjonsspørsmålene, eller i hvert fall delvis.
Ja, og det måtte jeg si, det finnes vel et eksempel der de siler ut 14 båter fra Grønland, og det var bare 9 som kom fram, eller noe sånt der.
Ja, fra Island til Grønland.
Ja, just det, takk. Och då var det några som vände om, vilket betyder att det tänker jag gott sjömanskap. Och så tänker jag också, varför nämner man den här episoden? Man nämner ju inte sånt som är vardag. Man kanske nämner detta för att det var ganska speciellt. Man nämner ju inte alla båtar som kommer fram. Man nämner ju bara de som har försvunnit. Så det kan ju vara speciellt att så många faktiskt förliste. Eftersom man skrev ner det.
Eller så är det
men visst, det är klart det var förlis, självklart var det ju det.
Men det är det också på 1700-1800-talet när den har börjat få verkligen goda hjälpmedel. För då är det ju det med att dålig vädervarsel och har något särskilt motorkraft, eller segelskip, ingen motorkraft. Men så är det ju det att komma sig in med kysten där.
Men bara det är en poäng till när det gäller detta. De hade all kompetens ombord. Nu gör vi oss väldigt avhängiga av sjöräddning, satellitnavigering, kunskap utifrån. De hade allt i huvudet, de hade allt av bord. De hade med sig saker som de kunde reparera. De hade kanske till och med byggt båten själva. De kunde fixa mycket saker. De kunde ösa. De var många. De kunde reparera en läcka. De kunde. Så att jag tror att de var mer självhjulpna.
Men det med när förliset, det är ju väldigt mycket när en kommer till kysten. En ting är att finna det landet som man ska in i, men så är det ju när du inte har sjökart. Så är det ju, det är ju ett lika stort problem. Och sjökarta kommer ju för på 1500-talet och fryktelig unøyaktig såklart, men det är ju det. Det ska vi ta upp i en annan episod, landemärken längs kysten som du kan bruka då för att pejla dig in. Hvis du har känt på kysten, där har vi det fjället, då är det rent farvatten in där. Där må vi. Men är det dålig sikt och över, så hamnar du bara upp på några skär, och det har egentligen inte något med kompass eller inte att göra. Det är helt det andra faktorer.
Ja, och jag tänker också lite skillnad. Vikingabåten var ganska grundgående. De kunde gå över en del grund. Många grund ser man för att det bryter på dem. De hade motorkraft ombord i form av åror som man kunde ro. Så lite grann kunde de nog hjälpa sig även alltså,
ja, bara, i en kritisk situation. Bara det är för grov sjö eller för mycket vind.
Ja. Det, men då får man reda.
Ja. Eller så må vi gå ut fra, vil jeg tro, at de hadde, du har sagt det delvis, altså at de hadde oppøvd andre evner, og da har jeg lyst til å nevne Roald Amundsen og Helge Ingstad, hva de opplevde blant naturfolk. Roald Amundsen med ekspedisjonen gjennom Nordvestpassasjen, og like etter 1900 så var det to vintrar blant med mye kontakt inuitene i øyene i Nord-Kanada. Og det er en episode der de, når de har lært seg språk, og så vet de at her fremme er det en leir, og der skal vi stikke bort om. Og så er det fryktelig grunt, uregnt langgrunt farvaten, så ankrer opp langt ute. Og så, men så kommer skodde fra nord. Og, men de tuter i tåkeluren etter at de har ankret opp, og så kommer inuitene padlene ut. Og nordmenn fyrer skipsbåten og skal bli med inn til leiren, men spør inuitene, er det ikke risikabelt å legge i vegen en skodde her? Og inuitene bare ler. Og så ror de, padler de i tre kvarter, og kommer rett opp i vika der leiren ligger. Så det roter seg bort. Nei, hallo, hva er det for noe? Og Helge Ingstad, likens indianere i Kanada på 20-tallet, og innlandseskimoer i Alaska på 1950-tallet. De gikk seg ikke vil, sier han. De visste hvor de skulle.
Ja.
Så det er vel noe med, altså, den som er oppvoksen med et sånt liv utan moderne hjelpemiddel har helt sikkert utviklet evner.
Ja, og som jeg tror at vi tenker jo knappt på var solen står. Det gjorde man jo förr i tiden. Man visste precis när den gick upp och ner och var den gick upp och ner. Jag tror man levde med solen och man levde med stjärnhimlen på ett helt annat sätt.
Ja.
Så den bara var där. Mm. Man hade en helt annan känsla för både solens höjd och solens, alltså solens position.
Mm.
För att man var så beroende av den, så att det bara var där liksom.
Ja. Stjärnehimmel har han brukt.
Men det är svårt för oss att förstå, som inte.
Ja. Stjärnorna har han brukt för att ha det styr på tia om natten faktiskt. Framåt vårt tid. Och i vinterhalvår är det ju mörkt, så ja.
Ja. Det är stjärnhimlen ute på Atlanten, den är sån här, alltså det går inte att inte se den. Så jag förstår ju hur stjärnbilderna har varit mycket mer, alltså nu får ju som det är disigt och allting, men där är det ju bara stjärnorna man ser, och så har det ju varit, ja, det är ju Afrika också och det är mörkt, och då blir allting så mycket mer påtagligt, man kan inte låta bli att inte liksom känna och tänka på dem.
Men hvordan fikk du ideen, Lena, til å segle sånne uten instrument?
Nei, men, jeg er jo lærere, og når en elev frågar, men Lena, hur navigerade man på vikingatiden? Det vet jeg ikke, men det skal jeg ta reda på.
Ja.
Så drog jeg med meg noen elever, og så var det i gang.
Nettopp. Ja.
Så jeg började jo titta i litteraturen, men jeg insåg at, oj, kan dette verkligen stemme? Det kändes lite grann i och med att jag har seglat så pass mycket på öppet hav tidigare. Så kände jag, nej, det här måste jag kolla upp själv. Jag tyckte inte helt, det kändes inte helt tillförlitligt det jag läste. Så att då fick jag ju pröva själv.
Ja, nej, det är klart, praktiska försök är ju, det är mycket skrivbords teorier om det här. Men det var inte skummelt, var du aldrig rädd?
Det som var intressant, nej. Alltså för det första, det är bara att riva av tejpen från GPSen.
Ja.
Så det är inte, nej.
Ja.
Men det var också intressant, första gången vi seglade till Färöarna, då var vi 5 stycken, då var vi ovanligt rutinerade. Och så sa vi, men varför är inte detta spännande? Ja, men vi vet ju vad vi är. Vi var helt överens om att, nej, men vi alla trodde att vi var ungefär där vi var.
Ja.
Så det var inte, wow, nu har vi hittat Färöarna. Ja. Och det var då vi sa, Det här är kanske för att vi fortfarande har sjökortet som vi för sig inte hade någon navigationsinformation, men ändå liksom vi plottade där och då sa vi då tar vi bort sjökortet också.
Mm.
Om det är det som ger oss en falsk trygghet, och så hade vi bara då bara plottade vi på ett A4 papper där det har lagt ut en punkt där startar vi, en punkt där slutar vi, alltså hade vi en blyertspenna, det hade man inte på vikingen, men man kunde ha ristat in på en toft eller någonting.
Mm.
Och det funkade ju lika bra. Och det var också där det kändes som att vi hade kontroll.
Ja, ja.
Vi kanske var dumma, men vi kom ju rätt. Så att vi hade... och det var det intressanta då. Att det var kanske det mest intressanta. Att det kändes inte spännande. Det kändes som att vi visste vad vi höll på med.
Ja.
Ja, det var...
Mm. Nettopp, men då visste det... Det har ju... sett väldigt mycket på kart och visste då att det landet ligger där och det landet ligger där, men det med i vikingtiden så var det ju att dessa landet varit uppdagat när det då kom över, så rakt ut av kurs och hamnade, oj, här är ett svärt land.
Ja, de första har ju haft en spännande period på havet,
här är ett svärt land, yes.
Ja,
och så vi gör det då, det är sån, Island varit uppdagat och sån, Grönland varit uppdagat och så. Alltså folk som rak ut av kurs på väg till Island uppdagade Grönland, och så folk som rak ut av kurs på väg till Grönland så uppdagade Finland, Amerika. Men i huvudet ändå... har ett bild av kortingar i huvudet.
Ja, de måste ju haft det, för de måste ju ändå kunna beskriva sen, åtminstone för sig själva, var ligger detta nya landet i förhållande till det gamla. Annars har de inte kunnat hitta dit igen.
Mm.
Så det är ju intressant.
Ja, men de har ju över på det med nästa tema här med landskapsmodell, och så är det klart över på himmelrättningar och sånt, terminologi runt det. Mentalt kart är ju något som vi snackar om, men hvis vi brukar det uttrycket, så är det lätt att tänka på ett svärt papirflak. Ja, och det är ju inte realistiskt. Jag har tänkt lite på det här, helt ett föredrag på en konferens i 2016 om olika sidor av det här, hur det kan ha fungerat. Och det som det är för mig, att jag har också seglat mycket mindre än du, men då ser jag tidigt på 80-talet en gång. Så det fungerar för mig, att jag har i huvudet striper av upplevd landskap som jag har seglat igenom, rest igenom, har jag lagrat på ett vis. Så det är så sagt, jag glömmer, men det är såna striper då, och så är det, och därmed inte ett flak, men där, så hvis jag seglar lite eller färligt på kryss och tvärs, så blir det fler och fler striper, det kan kryssa varandra och sånt, men det är nettopp det här stripen av upplevd landskap, det är sån det fungerar för mig. Då jag nämnde det här för dig, Lena, så sa du att ja, men det blir väldigt förenklat, och det blir det ju, alltså det är de stora viktiga detaljerna som är med. Och då är vi över på det med landemärke. Och då var det något i den fiskarkulturen som vi känner till, kanske särskilt Nordafjällsfråg, sån till 1800-talet till 1900-talet, som är att ändra var narra skårungarna första reisgutarna. Det är många skär i leja som heter Svartoxen. Och då kunde det vara så att när den passerade Svartoxen, så de gamla karan då kunde säga till skårungen, du, gå hent kniven. Och så kommer han med kniven och säger, aha, aha, där stack du Svartoxen. Eller att den passerade fjället som heter Vågakallen eller andra, det i Lofoten är väldigt högt som markant fjäll. Att du har någon på lua, så tar han sig lua för att checka, och så säger det, ha ha ha, där hälsar du på Vågakallen. Så narrestycke, men det gjorde ju att, och det forskarna pekar på, att det gjorde ju att den lärde sig där i stane. Den glömde inte där i stane där den var narra. Och det var för de menar ändå att det var viktiga stad, men det är alltid att huxa. Så att den då fick pränta i en speciellt viktig punkt i leja på den måten. Och där är det med landemärke, det som ska komma in på en gång senare. Og så er det også, det en forenkling, altså viktige detaljer, men så er det også, som det ser ut for meg, at de forenkla retningene til HV-retninger. Det var de Austbygda og Vestbygda på Grønland. Det ligger altså nord-sør omtrent for hverandre. Hva er det for noe? Og mye som er veldig forvirrende der, hvis en leser norrøn litteratur, så er det da færer ifra Lindesnes, altså sørspissen av Norge, til Oslo, så står det at det var aust. Aust over Austre. Men det er jo mest nordover. Eller hvis en færer fra Skagerrak til Vendland, altså, som var Rygen og der, vest på den tyske nordsjøkysten, så var det aust over. Men det er jo sørover, nok så rent sørover. Eller fra Novgorod, altså, som heter Holmgar i dagens Russland. Og hvis den får da til Ladoga ned elva Neva, så var det øst fra Austan. Men det er jo nord-øst over. Så hvordan i alle dager det der henger sammen. Og det som jeg har forslaget mitt er da at en forenkla til HV-retninger. Og da har vi paralleller til det. Sånn som i Gudbrandsdalen, så rekna en i tradisjonen at den gikk nord-sør, og det er ikke så veldig langt unna at det stemmer, men så er det Sidalen, Ottadalen. Den nærmer seg jo mer øst-vest, men det er likevel oppover dalen, det er nordover. Og så er det en Sidalen til Ottadalen, det er Bøverdalen. Og da er det likevel oppover at det er nordover. Og da kan det skje at det er parti av Bøverdalen der han går nord-sør, men da kan det likevel si at Sydale, altså sør i dalen, peker nedover dalen, men det er beint nordover. Så det er stikk motsett. Så har vi har i Vardø, Finnmarkskysten, så har vi to vågar, naturhamner, som den byen er basert på. Det er Østervågen og Vestervågen. Og da er det snurrige at Vestervågen, den ligger beint nord for Østervågen. Det heter ikke Nordvågen og Sørvågen, nei, det er øst-vest. Så det som jeg mener da er at en har forenklet alt til HV-retninger, så at norskekysten den går nord-sør, mellom Lindesnes og Nordkapp. Og det stemmer jo sånn noenlunde. Her på Vestlandet så stemmer det bra, men i Trøndelag og Nordvestlandet så er det jo nord-øst-sør-vest. Men da har den bestemt seg for, dette er nord-sør, og så er det øst for Nordkapp. Der er det øst-vest som er retningen, og da i Vardø, så kommer du, hvis du kommer fra Nordkapp, så kommer du først til Vestervågen. Og den er da lengst vest, fordi at den er nærest nord, det er den du kommer til fra Nordkapp. Og Østervågen er den som er lenger unna, selv om den ligger akkurat der, da, sørover i stedet. Og vi har landsnamnet Nordrøger, ganske sikkert. Og Nordrøen, som utviklet seg til norsk, nordnsk, sier vi norsk av. Og det er Nordrøen som er fra nord. Så at adjektivet som er knytt til landet er da, betyr fra nord. Norsk betyr fra nord. Og så har han da Nordvegen, og så er det Austerveg. Det var jo da fara til Gardarike, Holmgar, Russland. Og da er det det at selv om det er veldig mye sør-nord-segling der, så har en tenkt seg, men alt dette er overordnet sett øst-vest. Så har en tvinget det inn i den øst-vest. Selv om etapper der, at ja, dette er egentlig mest nord-sør eller sør-nord, men nei, en rekner det for øst-vest, fordi at det er den overordnet. Og Vesterveg, like jeg sa, da mest til Irland. Da har han hatt et sånt, og sørvegen er mindre brukt, men i alle fall sentrum i det systemet blir Skagerrak, som en da kan si er sentrum i den nordrøne verden utifra de uttrykket der for himmelretninger. Og hvis den går tilbake til Grønland, så er det da fangstmarkene på Nordgrønland, vestkysten nordover på Grønland, det kaller den for Nordreseta eller Nordresetor. Så der er det nordover, men det er utgangspunktet bygdene på Grønland, Sør-Vest-Grønland. Da er det nordover. Det er det utgangspunktet. Men derimot, hvis du Østbygda, Vestbygda, det er tenkt da, ut fra reise fra Island eller fra norske kysten. Og da kommer du først til Østbygda, på øst-vest, eller reise vestover, og så hvis du fører litt lenger, så neste bygda, ja, det må jo bli Vestbygda, som er lenger unna på denne øst-vest reise.
Mm. Og det er klart, det er jo lettere at det blir så når man ikke hadde noe fasit. Og så hadde man bestemt seg for det, så var det liksom så.
Mm.
Det fanns ju ingen kart, så man kunde ju inte, og vi hadde jo ikke så noggranna retninger. Vi hadde jo solen da, men...
Mm.
Så at, ja.
Mm. Men i hvert fall at en har et sånt tvinger det inn i et forenklet retningssystem utifra de HV-retningene.
Mm. Ja, og jeg har også sett någonstans olika noen kart over veldig enkla seglingsbeskrivninger fra hit og dit på vikingatiden. Og de tror jeg aldri gikk annet enn i alltså nord, syd, öst, väst och så nord, väst, öst. Alltså inte mer noggrant än de åtta.
Och
i vissa fall var det ganska fel. Men det var ändå det man på samma sätt som nu säger tvingade in det i. Så att de var inte så noggranna utan man fick väl komplettera det då. Men när man började närma sig den här stora ön så kom man lite fel från början. Men så justerade man inte sen.
Men så är det ju väldigt individuellt hur mycket har det upplevde landskap eller striperna. Jag upplever landskap i HV väldigt individuellt och det är mycket mindre i vår tid antagligen än mindre nödvändig eller avhängig av livssituation. Så det är inuitarna som Amundsen paddlar i lag med där. Det var förresten också helt stilt i Sivin, tjukskåde. De må ju ha vuxit upp med det så att de har övd upp. Men i dagens samfund trenger vi ju inte det. Det övar vi inte. Men det är sånt ett råd. Det är väldigt många som föräldrar som skyssar ungarna sina till barnhagen eller skolan. Och där är det forskare som menar att det ska en helst inte göra för då får ju ungarna utveckla orienteringsevna liksom när det kunde gjort.
Nej.
Och sola jag var i tenåra en gång i Australien några månader och det var ganska smärtefullt för jag är sån för mig det är väldigt individuellt men jag har förblandat dig som placerar i förhållande till varandra där stan som jag har varit på placerar i havet men i Australien så går ju när du står och ser mot solen så går du från höger mot vänster. Så det fick ju systemet mitt att krascha. Det var bara fruktligt gott. För det är det som är grundlaget för de riktningarna en här.
När solen står som högst så står den i norr. Alltså, nej, det går ju inte. Men det gör det ju.
Ja. Okej, men lite om distansegningar. I Landnomabok, den uppskriften på seglet till Grönland, där står det lite om distanser också. Där står det sånt som att det är 7 dygns segling från stat i Norge till Horn på Østisland. Det är ett forberg på Østisland. Men då är det sånt döger på gammalnorsk norrönt det är ett halvt dygn 12 timmar. Så hvis man räknar om det här då så blir det genomsnittsfart på drygt 6 knop. Och det ja, det är inte urimligt men då var det väl att den låg mycket och vänta till det kom god vind. Istället för att lägga ut
på havet. Ja, för jag har ju haft medvind hela vägen.
Ja. Vi vet ju från nyare tid, i alla fall på norska kysten, en låg och vänta för att komma runt stad eller andra städer. Låg drev så kryssa och jobba och släta en vänta till det vart medvind eller stående vind så du kunde segla
ja.
Det, utan att driva runt stället så mycket. Och då var det ju bra. Och börja förresten är ju att få bör är segelvind. Eller sån etymologisk. Så och börja komma igång där när du får bör, när du får segelvind.
Och det slet ju mindre på båtarna och det var ju betydligt lättare att navigera om du kunde segla rakt fram längs en latitud än om du skulle få vinden emot dig. Så det var alla argument för att vänta.
Vänta. Jag hade också nämnt en god del i den öronen sågen att den låg och väntade i några uthamnar och väntade på bör.
Ja.
Men så är det där med halvdögns segling. Då. Du nämnde... Du har snackat med arabiska sjöfolk, sa du här i stad, Lena.
Ja, det är ännu mer detaljerat om svahiliska. Så jag var intresserad av den arabiska navigationen. Så jag var på en ö som heter Lamu i Kenya. Och där har de haft mycket kontakter med arabiska och indiska sjömän. För att det var en stor handelsort. Mm. Så jag frågade de här swahiliska sjömännen som jag mötte där. Och jag kanske frågade 7-8 stycken. Och alla säger att det är 3 dygn till Zanzibar. Ingen sa att det var, ja, jag vet inte ens hur många sjömil det är. Mm. Men för dem var det helt, ja, vi berättade hur många dygn det är.
Mm.
Så det, ja, tänkte jag. Mm. Det gjorde man på vikingatiden också.
Mm. Mm. Men då tydligvis under greie forhold, der nede er vel mer stabile vindforhold kanskje, så enklere?
Ja, det er det jo. For der er det jo passatvind.
Mm.
Ja. Antingen er den med eller mot.
Ja. Her er det jo mer det var veldig variabelt, men det har en tydeligvis da, en slags idealisert tur da, som det tenker seg. At det er ikke rekordene det er snakk om, det er sånn en typisk tur som man har seglet mange ganger på det.
Ja, antingen en typisk tur eller en typisk medvindstur. Och sen vet ju alla skeppare hur mycket måste jag lägga på om jag får motvind.
Mm.
Så det kanske, ja, det kan ju ha varit så också att under goda förutsättningar då.
Ja. Men också då med den faktorn att en vänta, var villig att vänta länge på godvind.
Mm.
Også selvsagt for å minske faren for uvær, bare få det overstått i stedet for å legge ut på ligge der og daske på havet, det er jo siste sort å ligge i vindstille på havet.
Ja, for får du motvind så gjør du 1 knop, og får du medvind så gjør du 6, så du kan jo vente i 5 dygn og enda komme fram like fort som om du legger deg og stonger i motvind.
Ja, eller så er det jo distanse på sjøen, det er tror jeg spesielt aktuelt langt, for det var det med døgnssegling da, til så mange døgn, halvdøgn til Island og Grønland. Langs kysten har tydeligvis vært mer aktuelt med vekesjøs, sjøveke. Og det har jeg lyst til å forklare litt om en veke, 7 dager, det betyr egentlig en turnus. Det er funnet, altså tidsrekningen vår i 7 dagers veke har vi fra romerne som har det fra, ja, sist er det fra babylonerne. Men germanerne lånte tydeligvis det systemet fra romerne ved romergrensa i de første 100 årene etter Kristus. Og i det området har det, kjenner vi til, det er funnet arkeologisk da, billighetsstøtter som viser vekedagsgudene. Det er en gud for hver vekedag. Og de er i en turnus som avløser hverandre. Og det er det veke betyr, et skift eller en turnus. Da har vi vekedagsgudene her hos oss, og vi lånte jo systemet og ga de våre gudenavn. Så det er tysdag, og onsdag, odinsdag, torsdag, fredag, det er frigg. Og da er det altså den turnusen av gudar, vekedagsgudar som avløser hverandre, som er da de 7 dagene. Dette har jeg skrivet litt om et par artikler. Forresten, Lena, har du skrivet noe, publisert noe om de forsøkene du har gjort?
Ja, jeg var med på ISBSA 11, International Symposium of Boat and Ships Archaeology.
Ja.
Så där är de första resultaten presenterade, de som inbegriper solkompass.
Ja.
Så det är ett sånt paper.
När kom det ut?
Ja, var det 2010 kanske?
Och titeln?
Jag kommer inte ihåg.
Mm. Nej, okay. Men, 2010 ISBSA och Lena...
ISBSA 11.
11.
Tror jag det var.
Ja.
11. Mm.
Och Lena Lisdotter Börjesson, då ska du gå an och söka upp på nätet.
Ja. Ja, det är jättesvårt att hitta. Jag har inte hittat själva uppsatsen på nätet. Det verkar som att den är... Du kan hitta att den finns. Men säg till mig om du hittar den.
Okej.
Min egen uppsats.
Okej. Ja. Nej, men veke, turnus, skift, och då är det så att den hade veke, vika kunde betyda något helt annat, nämligen distans. Alltså det var den gamla sjömilen rätt slett, och då är det inte den tiden det tog och så långt som du kom på en veke på 7 dagar. Då är det ett ord för den gamla sjömilen, kan vi säga, som tydligen var baserat på så långt som en rodde. For hvert skift av roårer. Og han Roald Morken, som jeg nevnte i starten, han har sett mye på det med indelingen av norske kysten, som vi har da fra Peder Clausson Friis på 1600-tallet, og en god del også opplysninger fra 1800-1900-tallet. Og da har vi veldig fine opplysninger om indelingen av kysten, altså en veke sjøs, sjøveke, så var det derifra til dit oppover. Og han, Morken mener jo at dette er et system som er helt for å ro skipstida. Segle kom jo til Nord-Europa på 600-tallet, tror vi. Eller var tatt i bruk her. Og da mener han at det systemet, indelingen av kysten på den måten, må være helt ifra den tida. Og det går ikke an å bevise så klart, men samtidig er det ingen rimelig grunn til å tro at det ikke var sånn. Men altså, vi må huske på at det var veldig mye trafikk langs kysten før Segle også, sånn som da germanerne la under seg England på 400-500-tallet. De rodde over dit. Rodde over Nordsjøen. Hele familien. Ordet viking er antakelig fra den tida. Det forma som ordet har i gammelengelsk tyder på at det eksisterte, ordet eksisterte i gammelengelsk, frisisk, altså det fellesspråket der, på 500-tallet. Og da er vi før Segle. Og da høver det at viking har sammenheng med vika, veke, som er den gamle sjømila. Jeg har argumentert for det i et par artikler, og det er den forklaringen av ordet viking som flest slutter seg til i dag. I det resonemanget så er det et viktig poeng at det var to ord viking, nemlig hankjønnsordet, som er det vi kjenner, altså om en mann, og så var det et hokjønnsord, som i uttrykket å fara i viking, det tilsvarende som å drive med sykling. Og dette ordet veke, vika, om turnus i roing, eller da turnus blant vekedagsgudene, 7 dager, det er avledd av rota i verbet vike, og jeg mener kjernen er situasjonen der den slitne roeren vik, altså trekker seg til sides for den utkvilde roeren etter å ha rodd en sjøveke. Og da kan vi tenke oss at det å fare på langferd i den tida, det var som å drive med sykling, altså at, eller tilsvarende måte å danne verbalsubstantiv på, at du da fara i viking, fordi at den skiftinga prega langfæra før seglet. Og så tilsvarende hankjønnsordet avledd av hokjønnsordet. Det har vi velling, det helt tilsvarende. Velling er egentlig koking, men så er det da sekundært noe konkret det du får når du koker.
Jeg tror generelt at folk underskatter det med å ro. Hur fort det går att ro, hur långa distanser man kan ro utan att bli trött.
Ja.
Det vet ju vi som har rott vikingabåtar att det är ja, det är sådant två knop. Liksom, och gör man det då ett dygn så kommer man ganska långt.
Ja. Och mindre båtar, 3 knop, helt kurant. Ja. Han nämner Roald Morken episoder, eller sån han pratar med en gamling som fortalde att med faren brukte ro. En kar fra Sundfjord brukte å ro til Bergen. Tok halvannet døgn. Rode til Bergen. Helt sånn kurant arbeidsinnsats. Det har han gjort mange ganger som guttunge, og rode med faren til Bergen fra Sundfjord.
Ja.
Ja. Men da har vi hvor lang er den sjøveka, og da Peder Clausson Friis, så har han nordover fra Bergen til Salhus, Salhus til Alversund, Alversund til Bruknappen, Bruknappen til Kilstraumen, Kilstraumen til Vikingevåg i Gulen. Og så videre sånn, og hvis en sjekker på kartet, så ser jeg, vi gjorde det nå da, så varierer den sjøveka mellom helt ned mot 4 knop og opp til 10 knop.
Så enorm variasjon.
Jep, enorm variasjon, men det er altså i gjennomsnitt så blir det like over 6 knop. Her bryter jeg inn fra redigeringen og retter meg selv. Det er selvsagt nautiske mil jeg mener her, distanse, ikke fart. En knop er en nautisk mil i timen, og en vekesjøs ser ut til å ha bare 6 nautiske mil. Over til opptaket.
Som da Roald Morken da, basert på
försöker större material är det han menar det var generellt. Men det har tydligt varierat. Sjöveckan var kortare i Sverige och Danmark. Och i Finland så har vi upplysningar som visar att alltså innover i älvvannet på med ström i älvvannet så var det sjöveckan var längre i medström.
Mm, ja.
Och kortare i motström. Så det är mycket baserat på alltså insatsen, alltså inte absolut distans men vad som är en rimlig så långt som du rodde på en viss tid då. Och det likadant med det landmila som har en rast eller rost, alltså den nettop den tida som du eller den distansen du går mellan två kviler är i princip då ser ut som vara lika lång och som jag sa 6 nautiska mil är då en veckas sjös ser ut att vara och i så fall drygt 11 kilometer och det är det en menar omtrent den rasta var också den gamla landmila. Men där vet vi nettopp att det varierade då att vi stod över fjäll och sånt och tungt att gå så var rasta kortare.
Ja, och när det gäller på sjön, det är ju ingen aning, men kan det vara då så att eftersom den varierade så pass att ja, men här kanske det ofta var fallvindar, lite mer motvind, det här, alltså med motorn går ju åt olika håll, men om det kan ha legat inne då, att etapperna blev så pass olika.
Ja, det kan vara så ser det ut som att det är väldigt det... grejepunkt, naturliga, alltså punkt som man ser, ja, när vi kommer fram dit, där är det naturligt att byta. Landemärke i lite mindre skala.
Mm.
Eller så är det, ja. Kunde jag också räkna med ett kylft, alltså 12 dusin sjöveckor som då större, och det är det också nämnt då till havsegling då, räknat kylfter. Så är det med indelning av synsranna, vi har sagt lite om rättningar, och den här tvingrättningarna in i de fyra hovrättningarna, eller två egentligen hovrättningarna. Och då är det ju det med, och du nämnde Lena, dela efter, som är så dela horisonten också, eller ta finna rättningarna. Och då ordet ett, det kan också heta åt, och det alltså åt en åttondels horisont är det där, så och dela är att dela in, det är samma ord som dela. Så dela horisonten i åtta, det var den det betyder bokstavligen, det uttrycket som man brukte om och finna rättningar efter sola den där. Och då är det som är det åtta det rör sig om, det är det fyra nord, söder, öst, väst. Men så hade en delt in kvar av dig i två, så hade en nord och så var det land nord och öst och så var det land sör och sör, och det är baserat på norska kysten som ändå är klart var den gick nord sör. Och landnord, det blir då nord som är in mot land. Och landsör, det blir sör som är in mot land. Ja. Utifrån den nordsjökysten som man hade erklärt.
Det vill säga?
Ja, så landnord nordöst och landsör sörrest. Landnord, landsöder. Och så var det utnord och utsöder. Och det alltså nordväst och sörväst.
Mm.
Så... Mm. Det är det systemet, och då detta var brukt en god del om de åtta vindrättningarna, sunnavind, östavind, men landsönning, landsynning, utsönning, utsynning, utnöring, utnöring. Och så vi har brukt en god del framläst på 1900-talet längs västkusten var.
Mm.
Och så är det snurriga att de här nämningarna var ju i bruk här då folk vandrar ut till Färöarna och Island. Och vart med dit och just du hörde på Island, nej på Island är det inte så vanligt idag, på Färöisk är det vanligt, just du hör på Färöisk vädervarsel så är det utsändning, landsändning och allt det här. Och det är ju ganska snurrigt för att det ger ju inte mening utifrån landskapet där.
Nej.
Det är baserat på den norska västkusten.
Ja.
Så det är lite sånt som i stadnamn, alltså när först namnet är etablert så har det ingenting att säga vad det kommer, vad det betyder egentligen, det är bara innebörd.
Och...
Eller så är det ju det här med den kakestyrkeindelingen också, då kan vi komma in på det med ordet leid, led, skipslei, skipsled. Och det är dannat det samma ord som verbet lida. Och lida kan bety lida eller li kan bety många ting, men vi har ju en god del tidsuttryck på norsk. Det lackar och det li. Eller tida går betyder det, eller det begynner att li på, begynner att bli sent.
Mm.
Och då var det Jon Godal som nämnde för mig en gång att att det där har väl sammanhang med alltså logiken att leja rättningar. Den tar vi ut från sola. Och sola är den som visar att tida går, att det lackar och lir.
Mm.
Så det kan heller inte bevisas, men jag syns det är en rimlig tanke att det är för nettopp utifrån det som vi har varit inom här, gått igenom här idag, att hur central sola är i hela. Och det som du egentligen du skisserar från det försök du har gjort, Elena, det är sola, allt är baserat på.
Mm.
Sånt som folk må ha gjort det. Och då är det leja får du av sola som flyttar sig på himmelen.
Mm.
När tiden går.
Mm.
Och då är det ju lite artigt. Lindesnes är ju Sør-Odden på Norge. Och den här namnet på gammalnorsk var lidande. Det är en kan slå upp i namnet stannamnlitteraturen. Och då är jag inte helt förnöjd med den förklaringen. Så det är lite sånt svevande. Men som jag ser det så må det ju dreja sig om att det är där rättningarna skiftar. Utifrån det här systemet nord-sør på västkysten och öst-väst som är öst för Lindesnes.
Mm.
Så det är lei och det lackar och lir och sola som drejer, flyttar sig och rättningarna skiftar och allt det där. Det är i alla fall mitt förslag. Lidande i Lindesnes där det är rättningarna skiftar.
Intressant.
Men jorda är rund. Nikoles, om det kan ha visst det, säkert folk som sitter och lurer på. Och då nämnde jag ju från Landnomabok en uppskrift på seglet till Grönland att den skulle passera sör för Färöarna så att den hade havet mitt i liene. Fick det så akkurat det där på turen din, Lena?
Ja, om vi fick se det?
Ja, det är kolest. Alltså, du ser först toppen av det höga av fjällen och så,
ja, ja.
Och så blir det mer och mer synlig.
Ja, ja. Ja. Och det är alltid den här diskussionen också. Det är någonting i horisonten.
Mm.
Nej, det är nog bara moln. Nej, men det kan vara. Nej, jo. Alltså när man då ser hur de här fjällen stiger upp och så känner man, precis så här var det för 1000 år sedan.
Ja.
Exakt samma sak såg de.
Ja.
Moln eller fjäll?
Ja.
Fjäll!
Skyr eller fjäll. En del gånger så var det väl skyr att den kan ta fel. Andra vägen.
Ja, det är ju väldigt ofta man vill se fjäll och så är det egentligen skyer.
Ja, ja,
det är, som långseglare vet man en del om det.
Ja, ja, ja.
Men det är klart, bara så det är nämnt kanske när det gäller navigation då, att det var ju ofta som att skyerna steg upp över land. Så en gång när vi gjorde ett försök då låg vi mitt ute på Skagerrak och så såg vi molnskyer där och där. Ha! Där är Norge, där är Sverige, där är Danmark.
Ja.
Och det är klart just över Färöarna som är så höga så kunde man kanske ibland i alla fall se Färöarna långt innan man såg fjällen.
Ja.
För att man såg, här är skyer.
Ja.
Så de kunde ju vara väldigt bra till hjälp.
Mm. Det är ju det så fenomenet, eller en del av det fenomenet är det som vi på försommaren här på västkysten och ofta när på fina dagar så i kvällingar så kommer det skodde in från havet, men det är det snurriga att skodde är ju inte tjock skodde ute på havet, skodde uppstår när havlyftet kommer in över land. Och det är mer nedbör över land för att det blir fuktig luft pressat upp över fjäll och det är högre än havet i alla fall, så att det blir förtätting av fuktig luft till skyer där då. Och så är det hildring också, jag har sett på Nordlandskysten, alltså Värøy och Røst, på väldigt lång avstånd, för att det är hildring av skyer, alltså högring, över öarna, ligger långt, långt ute, vi säger langs fastlandena. Så den typen fenomen är att du kan se väldigt långt, mycket längre undan när du faktiskt där du ser faktiskt landet då, att jordkrummingar gör att du faktiskt inte kan se landet, men skyer och hildring som är en slags sådana tricks för att se i vinkel.
Och hade man sådana förhållanden och kanske då både kunde se Norge bakom sig och Shetland framför sig, så var det inte speciellt lång tid som du inte såg antingen land bakom dig eller land framför dig.
Ja.
Ibland, beroende på väderlekssituationen.
Men det med segle så långt ut att den har, det har skildrat ett par gånger i norrlig litteratur, alltså segling på norska kysten, att den Torolv Kveldulfsson i Egilssaga, han seglar söröver så långt ut att han vill bli sett, han seglar så långt ute att han har sjön mitt i liene. Och då är det ju så att folk i bygdene ser inte han, men han ser landet. Så, trick sen kan bruka på en hög kyst.
Ja, just det. Just det, för han är så pass låg så de kan inte se honom.
Nej.
Han ser topparna, men inte.
Ja, just. Men om det då har skönt, om det har skönt att jorden är rund direkt, det är inte gott att veta, men i alla fall folk som seglar langs och utanför en hög kyst märker att havet är flatt. Det är påträngande att konstatera. Det är inte flatt i den förstånd. Det är en krumming. Men om man har skönt att ja, men det är en kubule, en ball, det är ju ett annat spörsmål. Jag kunde tänkt sig att det är mer som en kontaktlinse.
Ja.
Som vi kämpar för kontaktlinse. Som, den är det är till och med våt, vet du. Som har... Ja. Det är så gott att veta. Men det är det ju Kongsspegeln som är då skriven på 1200-talet, andra halvdel av 1200-talet, som en lärobok till den nya kongen, så den lagt upp som ett samtal fiktivt mellan far och son, och son spör faren hvordan är det med det där att det är så varmt söröver i världen och så kallt här uppe. Så svarar faren omtrent att jag tänkte ett talglys och ett äpple. Och då är det kortare väg från talglyset till mitten av äpplet än till toppen av äpplet. Ja. Och det är väldigt nära sånt som en kunde sagt det idag. Men det har kommit så långt fram i tid att du hade tillgång till astronomisk litteratur helt från grekerna, så det kan vara med den bakgrunden att det här är formulerat.
Men ändå, de visste det i alla fall.
Ja, ja, på den tiden. Ja.
Men hur de visste det, men det...
Ja. Det närmar sig slutet. Är det något du vill föja till, Lena?
Ja, alltså, det är en sak vad jag har liksom lärt mig om hur vikingarna kanske har navigerat. Men jag har också lärt mig en del om mitt eget förhållande till segling och instrument, hur fångad jag blir av instrumenten, hur jag tappar självförtroendet. När vi kom hem, som vi hade seglat nonstop från Färöarna till södra Norge, 330 sjömil på solkompass, det hade gått jättebra. Jag visste utmärkt väl att det här går toppen. Så drar vi av tejpen från kompassen och sen sitter jag och stirrar på kompassen hela tiden. Då fångade den mig. Då är det på något vis som att jag tror fortfarande att den är bättre än mitt eget sinne. Och jag vet att det inte är så. Men ändå dras jag till instrumentet.
Ja.
Och det i sin tur gör att jag tappar ju mina förmågor. Nu hade jag ju tränat upp så mycket att man tappar ju. Man bara släpper sin hjärna till instrument och till allt vad vi nu har hjälp av. Så...
Det är väl som,
det är glädje att få använda sina egna sinnen.
Det är väl som alltså, vi är väl bägge första kalkylatorgenerationen. Mina föräldrar är i alla fall mycket bättre i HV-räkning än jag är. Jag har aldrig haft bruk för att driva med sån uträkning av ditt och datt i HV. Sånt som de måtte. Fordi jeg har en ting, kalkulator hadde jeg i skolesekken, men nå på telefonen hele tiden, da utvikler jeg ikke det. Og det er jo det som jeg er livredd for nå i lærerutdanningen med kunstig intelligens, at studentene ikke skal få øving i å skrive. For det er jo ikke, den ferdige teksten som er målet, det er jo øvinga i å tenke og resonere, bygge opp argumentasjon, som en process som vi utvecklar oss till, till det vi kan vara som människa. Visst då maskiner ska ta över något så grundläggande. Då är det så gott att veta vad vi ser ut som. Så, men det är klart, det är ju inte sån det borde kanske precisera, det är väl inte så att vi önskar oss tillbaka till vikingtiden heller. Det är otroligt mycket som är sån ja, tandlägebehandling och sånt är ju helt i orden att få. men det är plus och minus med allt. Det är det som
ja, och så är det ju ändå en glädje i att klara saker och ting själv. Ja. Första gången jag seglade till Sardinien så hade vi bara en kompass. Nästa gång jag seglade till Sardinien så hade vi en GPS. Det var ju mycket häftigare att komma fram till Sardinien. Wow, yes, vi hittar Sardinien. Ja, vi är framme om 3 timmar och 50 minuter. Alltså, upplevelse. Nej, alltså, ja. Så att vi tappar en del tror jag när vi släpper så mycket till instrumenten.
Ja. Jeg er jo, har nevnt noen ganger tror jeg, her i podcasten fembøringen Braute som jeg er med på. Og der, det er en sånn ja, tradisjonell fiskebåt fra Trøndelag, men dette er, vårt eksemplar er bygd i 1994. Og der driver vi med kart og kompass, og det er det som i dag er gamle måten i stedet for GPS med kartplotter der du får opp kartet på en skjerm og din egen posisjon på kartet automatisk. Så vi driver med krysspeiling for å finne posisjon, peiler på sjømerket og fjell og sånt for å finne posisjon som vi krysser på kart og navigerer på det som er gamle måten i dag. Og det er jo, det er fortsatt hele den, vi har ikke motor og det med rigget med råsegel. Og det er mange grunner til at det er fint, men den ene grunnen er jo nettopp at det er mer utfordrende, akkurat det du sier der, det er mer utfordrende, derfor er det artigere når du får det til. Og da kan jeg jo nevne, vi skal, når dette blir sendt, så segler jeg på den finske sørkysten med Braute. Vi skal ikke helt til Russland, mest å holde god avstand der kanskje, men det er litt artig å nevne litt navnet Russland i samband med, vi snakket om altså, segling vestover, segling østover og hvordan finner frem og hva biligheten har i HV av landskapet og alt sånt. Men foreledet i navnet Russland er jo det samme som i Roslagen, som er kystlandskapet nord for Stockholm. Og finske navnet på Sverige er Ruotsi, som er det samme ordet. Og ros i Roslagen på gammelsvensk var det råder, og tidlig vikingtidssvensk må det hette råds. Og råds er det da som er utgangspunktet for råtsi med ts der. Som er samme ord som moderne svensk rodd. Roing betyr det, og vi har det på norsk utror og sånt, på Lofoten utror klokka 6, og det er roing rett og slett. Så råder, Roslagen, er rett og slett det distriktet der en rodde, eller som en rodde gjennom, og det kan en jo gjette på om det dreier seg om tida før seglet, at det var når en skulle, den viktige leia fra svenske kysten over til Finland, Finske bukta via Åland. Og Russland, bakgrunnen for det navnet er at det var det sterke skandinaviske innslaget der borte under vikingtida, og det første, det var ikke det moderne Russland, det var først et rike da rundt Holmgar, som er Novgorod, og så var det Kyiv-rike, Kønogard, med Kyiv, men da står det i Nestor Krønika fra 1100-tallet at det var så mye intern strid der borte, at de sendte båt til Skandinavia, Sverige da, for å hente noen som kunne komme og styre over deg. Men dette blir jo avvist av russiske nasjonalister, så klart. At den russiske nasjonen skal være basert på noe sånt. Men så er det også det med geografin i det här. Alltså gamla Rus som är nämnt då i nästa krönika hade ju centrum i Kyiv. Så ryssarna, Ryssland har stuckit av med namnet. Det gamla Rus var i Ukraina. Och här är vi vid kärnan i orsaken till Ukraina-krigen. För ryska nationalister så går det ju an att Ukraina är ett annat land än Ryssland, för i så fall så ligger Volga till en rysk nation i ett annat land. Så här ser vi hur väldigt mycket hänger samman. Historia, reiser öst-väst, geografin, historia och till och med grundgivning för konflikter idag som ligger så fjärn fortid och förhåll som var så långt unna.
Ja, vi hänger ihop, allihop, genom tiderna.
Så ja, det kan ju då tänka oss att hvis Skandinavien inte hade haft den fasen i vikingtiden med väldigt god skip och ivriga sjöfolk, så ville inte det rusrike då varit etablerat och så vidare. Allt var janslöst.
Ja, tack vare att någon byggde en vikingabåt så...
Lärte sig att navigera och lärte att få översikt över landskapet långt borta. Klart att lagra det i HV.
Ja. Det är spännande. Det är spännande.
Ja, ja. Men du ska ut och segla imorgon kanske, Lena?
Ja, vi får se. Båten är liten. Det är bara 20 cm fribord och det ska blåsa en del. Jag är ju ändå lite förnuftig. Så att, vi får se. Det är värmeldingen som bestämmer.
Mm. Är det...
Men jag hoppas ju.
Innerskärs uppover Bohuslänskysten eller är det längre utöver?
Nej, båten ligger inomskärs.
Ja.
Så jag får kryssa lite och ta mig igenom ett sund för att komma utomskärs.
Mm.
För då får man ha lite mer tid på sig, men det går att komma ut på en dag och in igen om man startar tidigt. Då. Man vill då känna på dyningen.
Ja. Ja, ja.
Och det vill man ju gärna.
Det
är liten båt, stora äventyr.
Ja, ja. Nej, men ska vi stoppa där med lite smak av dönningar på Bohuslänskysten? Trevlig,
ja,
trevlig slutpunkt kanske. Ja. Ja, men tack för praten.
Ja, alltid gott i en båt. Ja, men tack själv, Ida. Mm. Tack själv. Ha det gott.
Ja, ha det fint.
Du har nu hört en podcast från Högskolan på Vestlandet. För att höra fler podcaster, besök hvl.no/podcast.